Det här är ett väldigt stort ämne, Guds ord. Och det blir lite funderingar som jag haft som jag vill dela med er den här sista tiden. Och det blir bara trådar, några tankar. Men vi ska be för predikan här nu först. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du är trofast. Att du är med oss i en livets alla skiften. Och nu ber vi Herre om den här predikan ska bli något vettigt med den. Att vi ska få något att tänka på, något att fundera vidare över i våra liv. Något användbart för vårt dagliga liv som kristna, Herre. Vi ber om din andes närvaro. Vi ber om fokus, vi ber om klarhet, vi ber om vägledning. Ett tilltal från dig, Herre. Tack för att vi får trösta på dig, att du är med och välsignar. Amen. Det är ett par frågor som jag funderat kring sista tiden som handlar om Guds ord. Och det är en fråga, vad är egentligen Guds ord? Och det andra är, varför är det så viktigt att veta vad som är Guds ord? När jag var 12 år gammal bodde vi i Indien, jag var missionärsbarn och jag fick min första bibel. Jag har den kvar, men den är så liten att jag kan inte läsa den längre med mina ögon. Jag har en mycket större bibel. Lättare att läsa. Men fram i den bibeln så hade mina föräldrar skrivit ett citat. Psalm 119, vers 105. Och det är många av oss som har fått den versen som en minnesvers. Den gamla översättningen, 1917. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Idag står det. Ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig. Och jag tror att mina föräldrar hade valt det citatet. För att de ville att jag skulle leva efter Guds ord och följa undervisningen i Bibeln. Leva ett kristet liv. Och det fanns då vägledning och ljus och beskrivning hur man ska göra det i Bibelns, med Bibelns pärmar. Ett annat sånt här väldigt känt ord om ordet är hur Johannes evangeliet börjar. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Det är den första versen där. Ordet ger ljus och liv, evigt liv, frälsning. Och det är därför det är så viktigt. Det finns flera sådana här citat som jag ska ta fram här lite snabbt i början innan jag går in på några tankar eller bakgrunden. Vi har en vers till där som jag tänkte ta med. I Efesierbrevet 1:7 och vers 13 också. I honom, alltså Jesus Kristus, och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. I honom har vi också sedan vi kommit hört det sanna ordet evangeliet om er frälsning. Alltså frälsningen i ordet, i Jesus Kristus. Evangeliet om honom, budskapet om honom finns en frälsning. Och första Timoteus 2:4. Gud vår frälsare som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt, kunskap om sanningen. Alltså ordet är bra att följa Guds ord för ett kristna livet. Och det är också frälsning genom ordet som det uppenbaras i Jesus Kristus, evangeliet om honom. vägen till frälsning för mig och för alla människor. Det är ju enkelt och bra så långt. Sen kommer nästa fråga då, som jag också brottas med. Hur får man då tag i Guds ord? Och det svar vi får, det fick jag även nu av mig själv och av Isak här. Det är ju Bibeln förstås. Och det är det svar man slänger ut då naturligtvis. Och det är klart, det är det sant, det är rätt, det är Guds ord. Men, kära vänner, det är många sidor. Och det är många böcker. Och det är mycket som jag inte fattar. Hur får man då tag i Guds ord i Bibeln? Det är det jag vill komma åt idag, kanske. Och då vill jag börja med en berättelse, en samband, ett möte, ett långt möte egentligen. På senare år, de sista 10 åren, har jag lärt känna en ganska ung man. Han är nu omkring 40 år gammal. Som har fått mig tänka på de här frågorna. Han uppväxt i Sverige, men kom hit som liten pojke från Mellanöstern. Från en icke-kristen familj, icke-kristen bakgrund. Ganska förvirrad religiös bakgrund. Lite muslims, lite allmänt filosofiskt, lite ingenting. Och han växte upp här i Sverige, i en ganska stor stad i Sverige. Och som vuxen mötte han Jesus och blev frälst. Hans liv förvandlades totalt. Han blev passionerad Jesusälskare. Och han brann av en längtan att få dela med sig av sin nya tro, att få andra människor att lära känna Jesus. Men han tillhör en generation som är yngre än mig, alltså min generation. Lite postmodern, lite snabb, lite ryckig, lite bokstavskombinationer över det. Va? Entusiastisk. Wow, men fortsätt gå. Och han skaffade sig en bibel förstås. Men vad hittade han då, den här han behövde ha i Bibeln? Och han fick väl hjälp av någon pastor någonstans, jag är inte säker på hur. Men han hamnade i evangelierna, det är ju bra. Det ska man göra. Men det är också 4 böcker, ganska många sidor, ganska mycket ord och ganska mycket texter. Så det var för mycket för honom också, tyckte han då. Och då han läste och läste och läste och började göra sammanställningar. Och vad han ville var att dela med sig av sin tro till andra på ett modernt sätt. Och han är konstnär, han är datatekniker, graphic designer och jobbar med data hela tiden. Alltså dataspel, datagrejer. Va? Och han vill göra program, serieprogram, dataspel där han delar med sig om Jesus och får en ung generation i Sverige, eller världen, att tända på Jesus. Och det var för mycket. Han läste evangelierna, ställde ihop dem, men det gick inte ihop. Jaha, sa han. Jag går på Jesusorden i evangelierna. Så man börjar plocka Jesusord då. Det är ganska många Jesusord faktiskt i de 4 evangelierna. Och fortfarande var han förvirrad. Och sen kom han på en grej. Wow, det finns ju ett evangelium som är speciellt. Johannes evangelium. Varför då? Jo, det är skrivet av den lärjungen som Jesus älskade. Om Jesus älskade Johannes så måste Johannes ha en djupare insikt i Guds ord än de andra evangelisterna. Men Johannes själv, det är inte bra, va? Man måste gå på orden, Jesus orden i Johannes evangelium. Ja. Och så kom det för några veckor sedan en dag då han satt med mig och ville ha mitt godkännande. Han hade funderat på att göra dataprogram, dataspel byggt på teologin som han hade hittat i Jesus orden i Johannes evangelium. Och han visade mig ett papper på 15-20 rader alltså. Och vill ha mitt godkännande för den här teologin som låg bakom hans arbete med evangelisera. Och jag satt i soffan och läste. Och sen tänkte jag, men det här känner inte jag igen. Det här är inte Guds ord. Det här är inte min kristna tro. Och det för mig blev det en skakande upplevelse. Alltså, han hade inte ramarna. Han hade inte den stora bilden. Han plockade ord som en slags ordspråk och gjorde sin egen teologi, sin egen, fick ett paket utifrån det. Jag måste ha i alla fall min papper, så jag kommer fram till en punkt också så småningom. Vad gjorde han för fel? Jo, han såg inte sammanhanget. Gud talar in i ett sammanhang. Att Jesus och även Jesusorden i Johannes är ett sammanhang. Och att Jesus, Guds son, världens frälsare, Guds ord, föddes in i ett sammanhang. Och vad är då Guds ord sammanhang? Och det är ett jätteämne för en hel serie, men det är ingen serie, det här är bara en predikan. Så jag ska bara ta och skumma förbi lite grann. Alltså, Guds ord finns ju tusentals gånger nämnt i Bibeln. Att Gud talar, eller ordet, eller Guds ord, från första berättelsen ända till slutet. Så det används lite olika betydelser och skiftningar, men vi möter det i själva skapelseberättelsen. Och det kommer upp här nu, så jag hoppas att det funkar. Ja. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och ett Guds ande svepte över vattnet. Gud sa det, ljus blir till. Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Gud sa det, Gud talade, Gud skapade igen sitt ord. Men inte bara det, han ordnade också världen genom sitt ord. Han kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det är också Guds ord som gör skapelsen, världen begriplig för oss människor. Vi behöver ord och kategorier för att kunna se sammanhangen. Och sen när jag vet sen när det finns inte med på den här så ingen går vidare nu utan det var kvar så där. Så gör Gud en sak till genom sitt ord i den här första berättelsen. Han ger människan uppdraget genom sitt ord. Han säger, förvalta min skapelse. Ta hand om min skapelse. Ta hand om den här världen. Så Guds ord finns med från början. Och vi förstår ingenting av världen och sammanhanget utan Guds ord. Ingenting. Men som ni vet så går det ju försäkligt snett här. Människan lyder inte Guds ord. Och vi läser om syndafallet i första Moseboks tredje kapitel. Men också där möter vi Guds ord. Ett embryo till löfte. En tanke till frälsningsplanen. Så även där i människans syndafall kommer Guds ord in och tänder ett ljus som leder fram till frälsningen. Gud har en plan för vår frälsning. Och den planen använder han ordet för att utveckla och förklara. Och vi kan ju bara hoppa lite grann. Vi kan ta Abraham som Gud talade till. Och sen löften till. Kallade till att bli stamfar till ett stort folk. Han lovade honom ett land. Ett efterkommande land. Och välsignelse för alla människor. Guds ord, Guds löften. Vi kan hoppa till Mose och Israels barn och Sina i förbundet. Gud talar till Mose. Avslöjar vem man är. Vad han heter. Jag är den jag är. Genom sitt ord. Och han ger sitt ord till folket vid sina förbundets ord. Han säger till dem, ni är mitt folk. Ni är mitt heliga folk, avskilt för mig, till tjänst för mig. Ni är ett rike av präster. Guds förbund med sitt folk, ett ord. Sen hoppar han till David, kung David, i andra samhällsboken. Där Gud ger ett löfte till David, en son. Din tron för evigt. En kung av Davids stam. Messias, konungen. Profeterna, de talar Guds ord om dom och frälsning. Guds vilja för människan. Men också Guds rättfärdighet, Guds rättvisa. Jesaja, om Herrens lidande tjänare. Han som ska bära folkets synder. Messias är inte bara konungen, han är också den som ger sitt liv för folket. Guds ord. Alltså vi ser hur, när vi följer Bibelns berättelse, hur Gud uppenbarar mer och mer av sig själv. Och sin frälsningsplan genom sitt ord. När vi läser Bibeln och Bibelns berättelser och de som växer fram, då förstår vi mer och mer om vem Gud är och vad han vill med vårt liv och vad han vill med världen. Ju mer vi läser och ju mer vi följer historien, desto skarpare blir bilden av Guds ord. Och så kommer vi till det här märkliga, det här nästan hisnande. När Guds ord blir människa. Att Gud själv, Gud som skapade världen och ordnade världen, han på något sätt blir människa i Jesus Kristus, ordet som fanns från begynnelsen, som var Gud, blir människa i Jesus Kristus. Ordet för kött. Och när Johannes ganska långt senare skriver sina brev, första brevet där, så skriver han om livets ord. Han beskriver så här, det vi har hört, det vi har sett, Det vi med egna händer har tagit på, det förkunnar vi. Livets ord. Jesus, Gud som blev människa. Kan vi ta fram den texten där? Hebreerbrevets författare, som är ju mycket tidigare än Johannes evangelium faktiskt, skriver så här, och jag kan läsa den här texten här. Det är själva inledningen till Hebreerbrevet. Många gånger och på många olika sätt och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Gud talade Guds ord till profeterna. Men nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom sin son, som han har insatt sig att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet, en avbild av hans väsen, och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna, som det namn han har fått i arv är för mer än deras. Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel, du är min son, jag har fött dig idag. Eller, jag ska vara hans fader, han ska vara min son. Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen, säger han, alla Guds änglar ska hylla honom. Johannes. Har det ett hjärta igen? Där. Och ordet var liv och livet var människans ljus, har vi följt. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och kan vara fylld av nåd och sanning. Jag är väldigt glad över att Kolosserbrevet kommer upp här nu under bibelstudierna. Björn ska tränga in i Kolosserbrevet med oss. För Kolosserbrevet på något sätt i första kapitlet, speciellt med det andra, har ju det här, vi tar fram den versen, jag har den här, jag tror det. Ja. 14 versen. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Till honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, troner och herraväden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting har samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, först från de döda, till att överallt var den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och sen vers 20, om ni är med där. Ja. Och genom hans blod på korset sitta fred och försona allt med sig. Genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Och han upprepar också i vers 9, kapitel 2, att i honom, i Kristus, har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Alltså det är ord som får en att svindla. Gud blev människa. Guds ord lever ibland oss i Jesus Kristus. Alltså, genom sonen Jesus Kristus och hans död på korset har vi köpts fria och fått försoning med Gud. I honom har vi förlåtelse och frälsning, i honom har vi hopp och härlighet. Det är Guds ord som ger det här till oss. Alltså, jag blir lite skakig när jag tänker på det här. Alltså det här är så svindlande, va? Först det här att Guds fullhet finns i Jesus Kristus. Och sen nästa steg då. Om vi tar nästa vers här. När han skriver om församlingen här. Hedningarna. Vi vill låta dem veta vilken härlig skatt hedjarna har i denna hemlighet. Kristus finns hos er, hoppet om härligheten. Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra dem alla fram som fullvuxna i Kristus. Alltså, nästa steg är ju att ordet lever i oss. Och Paulus i Efesierbrevet har ju det som ett tema här. Att Gud som är människa i Kristus. Nästa steg är att Kristus tar gestalt i oss i församlingen. I oss som tror på honom. Och att på ett sätt är målet med vårt liv som kristna är att växa upp till Kristi fullhet. Bli lika honom mer och mer. Så att vi också på något sätt blir Guds ord i den här världen. Varför då? Jo, Gud vill att alla människor ska bli frälsta och lära känna sanningen. Guds ord tar gestalt till Jesus. Jesus med sin ande tar gestalt till oss för att alla människor ska bli frälsta. Guds ord är frälsning och ljus i en mörk värld. Om man läser, jag har ju läst väldigt mycket i Bibeln, men man lär sig alltid nya saker. Man får alltid nya perspektiv, man får alltid nya vinklingar på scenen. Man tänker på olika aspekter ju mer man läser och ju mer man funderar. Och en aspekt som jag tror har att göra med min vän här, han som sökte trosläraren i Johannes evangeliums Jesus ord. En aspekt som han inte fick med sig och som vi ofta glömmer bort är att Guds ord i första hand tar kött i församlingen, i gemenskapen, en kristen gemenskap. Och när man har förstått det och fått sett den nyckeln, då märker man när man läser texterna att det är genom församlingen som Guds ord vinner framgång. Jag ska ta och bara nämna det. Vi har inga mer verser tror jag där uppe på väggen. Men jag ska nämna det ändå här. Apostlarna märker vi ju församlingen. Församlingens liv och hur evangeliet sprids. Guds ord om Jesus Kristus till frälsningspris i församlingen. Så där står det i Apostlagärningarna 6-7. Guds ord vann spridning och antal lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även så med präster började omfatta tron. Alltså det växer mer folk kommer i församlingen. Och sen kommer Guds ord fortsätta sprida sig och tillväxa. Och sen så fick ordet genom Herrens kraft öka framgång och styrka. Och på något sätt är det som att i församlingens arbete, i församlingens gemenskap, i församlingens liv, i församlingens förkunnelse, så är det själva basen för Guds ords framgång. Det finns stora gestalter, vi har Petrus, vi har Paulus i första hand kanske, som är individer, men de jobbar ju i team, i sammanhang. Och det är församlingar de grundar. Det är församlingar som sedan för ordet vidare. Och jag tror det här är något vi behöver upptäcka igen i vår tid som är så otroligt individualistisk. Där vi gillar att själva komma på saker. Att komma till slutsatser. Att arbeta på egen hand. Vi har egna projekt. Vi behöver på något sätt återupptäcka att den kristna församlingskroppen som egentligen inrymmer Guds ord i vår tid. Och där är ju delar, var en är ju en del av församlingen. Vi har ju också Guds ord i oss och Gud i oss. Det är så. Men det är gemensamt som vi har uppdraget. Så här skriver Paulus också i Kolosserbrevet 1 här. Om en hopp som väntar er i himlen. Om detta hopp har ni tidigare hört genom sanningens ord i evangeliet. Som har nått fram till er. Liksom det bär frukt och växer till i hela världen. Så har det gjort hos er också ända till en dag. Då ni först hörde det och fick kunskap om Guds nåd. Så den verkligen är. Alltså er. Församlingen är basen för Guds ords förkunnande och för Guds ords framgång. Alltså, Guds ord, evangeliet, förkunnas av församlingen, Guds folk. Guds ord, evangeliet har framgång genom församlingens arbete, Guds folks arbete. Det bär frukt genom församlingen. Och det ger hopp på den hopplösa världen. Och innan jag lämnar bibelcitaten och kommer till mina sammanfattande tankar så vill jag bara påminna om att Guds ord finns med också i slutet av Bibeln. I Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken kapitel 19, möter vi den här ryttaren. Jag ska ta det här på den vita hästen. Han kallas trovärdig och sann. Han har en mantel som har doppats i blod. Han bär ett namn som han bara själv känner. Man heter också Guds ord. Man heter Konungas konung, Herrens herre. Och han rider ut före sin armé av folk, sitt folk, emot ondskans makter. Och han har ett svärd i sin mun. Ett skarpt svärd. Och med sin muns svärd vinner han seger. Alltså, det är ingen strid. Striden är vunnen. Den vanns på Golgata. Det finns ingen skillnad genom strid överhuvudtaget där i den scenen. Utan ordet, Guds skarpa ord ur konungens mun uttrycker segern. Det är ni. Där är vi med i det tåget. Vi vet den här ryttaren är Jesus Kristus, Guds ord som blev människa. Jesus från Nazaret, Guds son, som också är människosonen, segraren från Golgata. Jag är inte riktigt färdig än, jag har vill säga lite mer innan jag slutar, men det här är själva sista bibelordet. Vi lever i en ganska knepig tid på många sätt egentligen. Den här mannen jag berättade om, han tillhör ju vår tid. De här tusentals som har kommit till Sverige på senare år. Med bakgrund i alla möjliga religiösa sammanhang. Många av dem nås evangeliet. De blir frälsta, möter Jesus. Men de behöver ju verktyg. Verktyg för att kunna förmedla sin tro till andra. Vi lever också i en tid, och det har jag märkt själv som missionär i Indien, att det finns ganska penningstarka krafter inom kristna världen som kan sprida sin förkunnelse på många sätt. Genom väldigt blanka, fina tidningar med böcker som ser väldigt spännande ut. Genom tv-program och annat. Och ofta är det ju en ganska märklig teologi i de här materialet. Alltså, det är ofta ganska ensidigt. Det är ganska oförankrat i den stora bilden i Guds frälsningsplan egentligen. Ofta är det. Det är ofta någon sån här käpphäst som man jobbar med. I en sån tid där det finns mycket av förvirring, och inte bara det. Kanske ännu viktigare. Att vi lever i en kultur, i en värld, i en tid i historien där vi har tappat förankringen bakåt. Alltså, vi som i min generation så kunde väldigt mycket bibelord och bibelkunskap och samvers och allt möjligt. Det är inte kvar, det finns ingen sån kvar i Sverige snart. Alltså, även vanlig traditionell svensk med svensk flagga kan ju ingenting om traditionen, om bibeln, bakgrunden och tron. Så vi möter ju massa ungdomar i våra sammanhang. I scouterna, i ungdomsgrupper, överallt då, som inte har någon bakgrund heller. Så i en sån här värld med så mycket förvirring, andlig förvirring och tomhet och sökande och längtan. Så vill det till att vi som är Guds folk, vi som vill följa Jesus, att vi också på något sätt förankras i ordet. Och skaffa oss ett ramverk som behövs för att kunna möta de frågor som finns. Och jag tror att det är väldigt mycket i församlingen. Alltså, vi nöts ihop i en församling. Och jag har förstått det mer och mer. För att jag har ju jobbat mycket med material för bibelskolor och skrivit böcker och sådär. Och jag har ju förstått det att vad jag kommer på själv i all min djuphet och spekulationer och tänkande och läsande kan ibland bli ganska ensidigt och fel, alltså, faktiskt. Och det är bra att stämma av med den kristna kyrkans lära. Och tänker vi efter och går tillbaka till den här mannen med citaten från Johannes evangeliet, så är det som faktiskt Johannes gör i evangeliet. Han tar Jesus orden och sätter in dem i ett sammanhang. I församlingens sammanhang. Han skriver ju sitt evangelium kanske 60 år efter sedan Jesus dog. Eller något sånt. Han skriver inte bara citatbok. Utan han har ju förkunnat sig i församlingens sammanhang i den tiden. Och det är så med hela Nya Testamentet. Paulus skriver i sammanhang till församlingar, från församlingar, med församlingars frågor i centrum. All undervisning vi läser om i Nya Testamentet är ju i ett församlingssammanhang. Och därför är det så viktigt att vi då inte bara lyser iväg med våra spekulationer och tankar, utan att vi förankrar oss i traditionens sammanhang. Alltså, Bibeln är ju färdigskriven. Men om vi tänker efter så är det inte så självklart att de här 27 böckerna vi har i våra vanliga biblar, att det är just de böcker som är där. Det tog ju flera hundra år att komma fram till. Alltså, församlingen och Guds andes verk i församlingen skapade ju då den samling av böcker som vi kallar Guds ord idag. Och sen då, man ser vad man vill om dessa trosbekännelser, och ibland känns det väldigt tafatt att stå uppe i Taberförsamlingen förra söndagen och läsa trosbekännelser. Det är inte vana vid det, va? Men ändå är det så att de här trosbekännelserna är ju en slags sammanfattning av Guds tro som gör att man inte kommer för långt bort ifrån centrum. Den apostoliska, den nicenska och andra trosbekännelser som är den gamla kyrkan. 300 år efter Kristus, 400 efter Kristus kanske. Alltså, församlingen med Guds andes närvaro, Guds ords närvaro, har ju jobbat med de här frågorna i ett par tusen år idag. Och därför behöver vi alltså förankra vad vi tror på och hur vi förkunnar i det sammanhanget. Så att inte ut och cyklar när vi förkunnar Guds ord. Jag tror vi behöver bli lite mer ödmjuka. Jag är ganska stöd ibland, men jag inser det. Men jag tror att även jag behöver bli mer ödmjuk. Att våga böja oss för Guds ord på ett sätt som gör att ta gestalt i oss. Och att Guds ord får bära frukt genom oss. För vi är en del av Guds frälsningsplan. Vi här, som individer och som församling, som Guds folk i Sverige och i världen, är en del av Guds frälsningsplan. Och det vill till att Guds ord tar gestalt i oss, kära vänner. Herre, förbarma dig över oss. Hjälp oss att böja oss under ditt ord. Att öppna oss för ditt ord. Hjälp oss att söka ditt ord i våra liv. Att söka ditt ord för människor omkring oss. Att sprida ditt ord till andra. Herre, tack för att du är ordet som blev människa. Och vi får vara dina efterföljare. Vi får vara med i ditt segertåg över världen. Guds ords segertåg över världen. Herre, välsigna oss i det. Amen.